Då går vi in i vers 9, andra delen där. Vers 9. Herrens budrätta ger glädje åt hjärtat, slutade vi med att säga förra gången, förra stunden. Nu, Herrens befallningar är klara. Det gör blicken ljus. Vad betyder det här? Herrens ord är klart. Det betyder det ordet för rent, för någonting som är väl luttrat. Det finns inga skadliga element kvar när någonting har luttrats ordentligt. Och det som är kvar, det är sånt som är nyttigt. Och det har den effekten, den egenskapen, att det upplyser ögonen. Gör blicken ljus, så att också blicken blir klar, liksom ordet är klart. Så Herrens bud på något sätt förändrar, tror jag, själva ögon, ja, själens ögon. Om det är rent i själen, så blir också blicken ljusare än vad den annars skulle kunna vara. Det vill säga, man kan skåda rakt fram, man har ingenting att dölja. Har man ingenting att dölja för Gud, så har man ingenting att dölja för människor. Då har allt klarats ut, så att säga, blivit rent. Och en ny skönhet börjar uppstå i den här människans ögon, som jag tror tillväxer under livets gång. Allt eftersom reningsprocessen pågår, så blir vi vackrare och vackrare, och renare och renare. Min utvärtesmänniska bryts ner dag för dag. Det är ingen som kan säga emot det. Så handskas livet med oss. Förgängelsens lag är vi underlagda. Men trots det så tillväxer sig Paulus, den invärtes människan, dag för dag. Den blir yngre och yngre och vackrare för varje dag som går. Det glimmade en glädje i deras ögonvrå som inte lät sig släckas fast åren trängde på. Det pålade en källa så ljuvlig men så sann. Ja, så vidare. Det är en dikt som jag stavar på en gång. Men det här skönheten kan man se inte minst hos äldre människor. Jag kom till en ungdomssamling i kyrkan en kväll, kom ihåg. Och då sa jag, idag har jag träffat församlingens vackraste kvinna. De här tjejerna i 20-årsåldern började rätta till sig. När mötte vi pastorn idag? Liksom. Vem av oss är det? Men så började jag berätta om att jag har varit på Strömmensbergs sjukhem. Och jag hade besökt Asta, 94 år, som låg där i sin säng med sitt gråa, tunna, vita, tunna hår. Och hörde nästan ingenting. Han hade starka hörselapparater. Såg väldigt dåligt. Han hade såna jättestarka glasögon. Och rynkat ansikte. Inte så väl möblerat i tanduppsättningen. Och hon hade haft en hjärnblödning, som kunde inte tala. Utan hon bara låg där liksom. Och jag tog fram sångboken som jag brukar göra och skulle sjunga en av de här gamla sångerna. Och så tittade jag på hennes ansikte och det lyste som en ängels ansikte. Det var så vackert, det var så rent, det var så fint, så jag kom helt av mig. Och nästan tårarna började komma när jag såg hur hon förklarat rent. Och då sa jag till mig själv, hon är den vackraste kvinnan i församlingen. Och så beskrev jag det här för ungdomarna. Och det var ju inte NK Lens senaste mode som hon hade på sig. Det var sjukhusskjortan. Men det var själens garderob som Jesus har gjort så vacker. För Jesus är skönhetens klimax. Och när han får ta hand om en människas själ, då renas den, då förskönas den. Trots att åldern tränger sig på. Och förresten, man måste inte vara gammal. Leif G. W. Persson vet vi vem det är. Han är en av våra främsta kriminologer. Sitter ofta i tv-rutan. Kanal 3 var det väl. Han hade program. Nu vet jag inte vad han är författare också. Han var rektor på polishögskolan och professor i kriminologi. Och av någon anledning så skulle han göra ändå en intervju, för han var lite nyfiken på de här så kallade frälsningssoldaterna. Frälsningsarmén hade ett gott rykte att ha, och så han skulle, jag ska fråga, vad är det egentligen som driver dem? Så han valde ut en ung kvinna som gick på krigshögskolan i Stockholm. Det kunde vara en 20-25 års åldern. Och så står det, jag läste intervjun, så står det att när han håller den här intervjun med henne så säger han, det är någonting ljust över hennes ögon. Och så fortsätter han intervjun, och så står det i slutet av intervjun, för han kommer inte ifrån det ljus han hade över ögonen. Så säger han i slutet av intervjun, det ljusa över hennes ögon, är det som är Jesus-faktorn? Det var en teologiskt träffsäker kommentar. Jesus-faktorn. Han såg det vackra, ljusa, rena som Guds ord ger. Och som allt, det förgår aldrig alltså. De här kläderna vi har och köper nytt mode år efter år, de läggs undan, de försvinner. Men den skönhet som Kristus Jesus ger åt människan, den förgår aldrig. Den är evigt bestående. Den ska alltid bestå. Guds ord är rena. Det är nästa, det är vers 10. Herrens fruktan, Herrens ord är ren och den ska alltid bestå. Mänskliga filosofier kommer och går, va? Olika saker är inne att tycka, olika tider. Om vi går tillbaka 50 år så tycker vi en helt annan värld, hur man tyckte och tänkte då än vad man gör idag. Men Guds ord och den skönhet som Guds ord ger kommer att vara evigt bestående. Mina ord ska aldrig förgås, även om himmel och jord förgår, sa Jesus. Herrens rätter är sanna, vers 10, punkt A, B då. Herrens stadgar är sanna. De är fullständigt pålitliga. Jag har varit in lite grann en synonym där i en tidigare vers. Det är för att Gud kan inte ljuga. Han är själva sanningen. Och den som lyder Gud blir inte lurad. Utan sen integriteten och sannfärdigheten i Guds person garanterar tillförlitligheten i Guds tal. Så Paulus säger i sitt brev till Titus, jag är sänd som apostel därför att det finns ett hopp om evigt liv som Gud för evärdeliga tider sedan utlovat. Gud som inte kan ljuga, säger han. Gud, han vet inte hur man gör när man ljuger. Jo, han vet naturligtvis hur det går till, men det är emot hans eget väsen. Så man skulle säga, Gud kan inte allt. Nej, han kan inte handla mot sitt eget väsen, naturligtvis. Därför är uppenbarelsen tillförlitlig. Och den nytestamentliga förkunnargärningen, den är någonting helt unikt. När vi förkunnar de här egenskaperna hos Guds ord. Det är goda nyheter. Till skillnad från, jag gjorde en skiss här på rasten som kanske förtydligar det här. Så vi förstår det unika med det kristna budskapet, den kristna uppenbarelsen. Utom bibliska religioner, sammanfattade där i den högra kolumnen, kan ni se? Ja. Och så evangeliet i den högra kolumnen, så blev det för er. Ja. Jo, alla andra religioner, Koranen, Vedalitteraturen och hinduismens skrifter är här uppe liksom en filosofi, en religiösa idéer och tankar. Och när du kommer till Koranen, väldigt mycket lagar. Men det är inte någonstans i utom bibliska religioners litteratur en gud som har handlat i historien. Ingenstans. Det finns gudamytologier som man, gudasagor så Gud ibland har med mänskligt liv att göra, men aldrig någon gud som har stigit ner. Så skillnaden mellan om du ska bli en hindu eller en muslim, då ska du införliva med dig ett visst trosystem och du ska handla utifrån de lagar och påbud som det föreskrivs. Men när evangelisten kommer in på scenen, då säger han inte att jag har ett system av teologi som jag vill att du ska införliva med dig själv och börja praktisera. Utan han säger, Har ni hört vad som har hänt? Det är skillnaden mellan åsikter och nyheter. Någonting har hänt. Vadå? Gud har kommit till oss. Det finns ett Betlehem. Det finns en inkarnation. Gud har stigit ner. Han har varit här i sin son. Och förresten har handlat många gånger tidigare i historien. För vår Gud är skapelsens Gud. Den Gud som har handlat i människosläktets historia. Och framförallt genom Kristus då. Det finns ett Betlehem. Det finns ett Golgata. Det finns ett kors. Ett tomt kors. Seger över synd. Som egentligen alla religioner brottas med. Syndproblematiken. Man vet vad som är rätt och fel. Innerst inne. Men man misslyckas ju. Det vet man. Och man känner sig stå i ett skuldförhållande till den tänkta gudomen. Va? Och islam till exempel ska vid slutet av ditt liv dina goda gärningar vägas mot dina onda. Och den vågskål som väger tyngst ska bestämma himmel eller helvete. Ingen nåd finns. Så det är helt unikt. Evangeliet löser syndproblemet. Korset är tomt. Syndproblemet och skuldproblemet är avklarat. Gud själv har tagit hand om det. Som vi hörde så fint igår också, kväll här. Och ännu mer fantastiskt, se en tom grav. Har ni hört, det finns en tom grav. Seger över döden, som alla religioner brottas med. Vad ska vi göra? Den här besvärliga döden sätter ju stopp för livet. Hur ska vi kunna veta att vi kan få en bättre framtid? Ett bättre liv nästa gång vi föds. Förhoppningsvis till slut uppgå i nirvana. Som buddhismen hävdar att det är målet för frälsningen. Och så inte bara det, utan också en pingst. Alltså en gudomlig kraft att leva det liv som egentligen innerst inne alla människor vet att man borde leva, men inte förmår. Så tillhandahåller Gud genom den helige ande en kraftutrustning. Som ger att evangeliet egentligen besvarar den problematik som alla religioner brottas med. Det finns jättemycket att säga om det här. Men slutklämmen blir ju att här beror det på mänskliga meriter. Om du gör det här och det här och det här, om du ber 5 gånger om dagen, vänder mot Mecka och så vidare, då kanske det blir ett bättre liv nästa gång du föds. Här är det gudomlig nåd från början till slut. Det är Gud som har handlat. Här måste du handla. Och man skulle kunna ta den här bilden av en grop där människan vet att hon inte är vad hon borde vara. Hon är en lägre nivå än vad borde vara. Och så kommer Buddha här på 500-talet före Kristus och säger: om du intar den här hållningen till livet, att livet är en illusion, och om du håller dig till de här 4 principerna, 8-faldiga vägen finns det, kallas det, som buddhismen tillhandahåller, och försöker att lyda och hålla dig till de här ordningarna, så kanske du får ett bättre liv nästa gång du föds. Och så småningom kan klättra uppåt på den här stegen. Och Muhammed kommer på 600-talet efter Kristus. Han säger, ja, om du ber 5 gånger om dagen, vänd mot Mecka, fastar Ramadan, månaden, om du ger allmosor till de fattiga, om du vallfärdar till Mecka en gång i livet, och så vidare. Om du gör det så kanske dina goda gärningar kommer att överväga dina onda. Men Jesus, enligt det här, va? Gud i Kristus kommer rakt ner till oss och säger inte om du, utan säger, ta min hand så ska jag lyfta dig upp. Han lyfter oss, kommer ner och lyfter oss upp av bara nåd. I de andra religionerna får du klättra själv så gott du kan. Du är utlämnad åt din egen duktighet, men här är det nåd. En Gud som lyfter. Så det är det unika med evangeliet och med det här budskapet som David, han har ju 1000 år kvar till Kristus, men han väntar på en frälsare. Han visste att Gud var en barmhärtig Gud. Så, lägger vi på den igen, det var någon vers kvar där. Herrens stadgar är sanna, de allesammans rättfärdiga. Rättfärdiga betyder att de överensstämmer med Guds väsen. G Gud är rättfärdig och Guds bud är rätta och goda. De skapar rättvisa. Och så sammanfattar vers 11 framåt liksom David sin upplevelse av erfarenheten med Guds ord. Han ibland säger vi, åh, Bibeln är så tung och lagen är så tung och så gamla testamentet är så jobbigt. Och så lever David 1000 år före Kristus. Han har i stort sett i huvudsak bara Moseböckerna. Det är lagen. Det är vad han har. Det är hans Bibel, va? Sen kommer ju profetböckerna mer efter 1000 år framåt där. Möjligen hade han kanske någon Samuels bok eller så där, domarbok. Men det var inte så mycket. Men så här, det är mer återvärt än guld. Det är bättre än, jag tycker så mycket om honung. Men Guds ord är bättre än massor av honung. Den bästa honung du kan tänka dig. Det smakar så gott. Så säger han om Guds ord. Och självrunnen honung var den bästa sorten tydligen. Och så visar vers 12 här på det praktiska värdet av Guds ord. Det varnar oss för att gå fel väg. Den som följer har ju stor lön. Besparar sig själv många onödiga smällar i livet. Det går bra om man följer Guds ord. Redan i det här livet alltså. Visst kan man göra kortsiktiga vinster på lite skumma sätt vid sidan av Bibelns väg, men det går aldrig bra i längden. En gång ska det visa sig att de som lydde Gud, de vann. Förresten, bara det att få leva med ett gott samvete här och nu är väldigt bra för både kropp och själ. Det är en god belöning redan nu att få ett gott samvete, att kunna sova gott om nätterna. Åtminstone av det skälet. Sen finns det annat som kan spöka. Men det har ingen moralisk dimension. Vers 13. Dra upp den här lite grann. Vem känner sina fel? Ja, den som inte umgås med sina ord blir ännu mer blind för sina egna fel. Men den som öppnar sin bibel regelbundet, det är som att titta sig i spegeln. Vem av er kvinnor åtminstone försummar att titta sig i spegeln åtminstone en gång om dagen? Och det bör vi väl göra, vi män också. Ja, min fru säger, du måste vattenkamma dig bak varje morgon. För det står rakt ut efter natten, vilket jag ofta glömmer, och det ser man ju inte ens i spegeln. Men det här med att vara trogen att öppna boken och spegla sitt inre, sin människa. Och det varnar då för vissa felaktiga vägar som man kan vara inne på. Och vi kan vara skickliga att dölja mycket för varandra, va? Men vi kan inte dölja det för Gud. För Guds ord är levande och kraftigt och tränger igenom själ och ande, märg och ben och rakt in i hjärtats djupaste innandömen och avgör vad som är rätt och fel, åtskiljer och ser våra hemligaste tankar och sätter sig till dom över det som behöver åtgärdas. Det är Hebreerbrevet 4:12. Gud och Guds ord avslöjar oss inte för att genera oss. Syftet är att vi ska inse sanningen och söka förlåtelse när det behövs. Därför utropar David i nästa fras: fria mig från mina synder som jag inte vet om. Alltså mina hemliga synder som jag inte ser i spegeln. Men jag vet att de finns där säkert. Förlåt dem också. Gör mig ren från hela alltihop. Mina hemliga brister. Hemlig synd kan inte klaras upp, den kan lätt, men om de inte liksom också de får ta som hand av Guds nåd, så kan de bli trappsteg till uppsåtlig synd. Som i sin tur lätt kan få makten över oss. Så du vet, börja med lillfingret, en liten nödlögn där, och så måste man till med en till lögn för att den lögnen ska täckas över, och så är man igång. Det är försåtligt. Så, den gammaltestamentliga litteraturen visar hur livsavgörande det är för Guds folk att ständigt leva med uppenbarelsen. Vi är skapade för att leva med uppenbarelsen. Vi är inte skapade för att bara leva med det som har skapats av människa i tiden. Vi är skapade för det övernaturliga. När Edens lustgård fortfarande var i funktion så står det att Herren kom gående när dagen begynte svalka. Så det verkar som att de första människorna liksom fick sig en pratstund med sin Herre varje eftermiddag. Och Gud frågade hur har dagen varit? Och man fick liksom umgås så här dyrbara umgänget i all renhet och oskuldsfullhet. Var det högsta som kan upplevas och som håller på att restaureras med, i våra liv genom försoningen i Kristus. Vi kan prata med Gud igen och vi kan kalla oss för hans vänner. Vi är hans söner och döttrar. Egentligen har vi en högre ställning i Kristus, som vi var inne på, än ens Adam och Eva hade före syndafallet. De var oskuldsfulla. De var rena. Och vi är också förlåtna och rena. Men dessutom har vi blivit iklädda Kristi rättfärdighet. Så en positiv kvalitet liksom ovanpå förlåtelsen. Så när vi kom in i rättssalen och stod där skyldiga inför Guds domstol och han förkunnade: jag ger dig nåd på grund av din tro i Kristus, du är förlåten. Och vi liksom dansande gick ut ur rättssalen: jag är förlåten. Så säger Herren: kom tillbaka, kom tillbaka. Och vi vänder oss lite förvånat om och går tillbaka till domarsätet. Du ska ha den här på dig också. Och så tar han fram vita rena kläder. Det här är Kristi rättfärdighet. Och från och med den här stunden så förklarar jag dig lika rättfärdig som en son, Jesus Kristus. Nu kan du gå. Det är att vara i Kristus. Alltså det, den positiva kvaliteten bortom oskuldsfullheten hade inte ens Adam och Eva i Edens lustgård. Så Kristus kom ner och gjorde sig ringare än änglarna, står det ju. För att åstadkomma försoning, för att föra oss upp till ett tillstånd högre än änglarna. Så änglarna steg med stor respekt på församlingen och på oss som är här. Vi ser dem inte, men runt om här, de står upp. Änglarna skulle aldrig komma på idén att sätta sig ner när församlingen är samlad. För de, står det, är tjänare, utsända till att betjäna oss som har fått frälsning till arvedel. Med stor respekt så följer änglavärlden församlingen som är en demonstration av Guds mångfaldiga vishet som inte ens änglarna förstår bredden och vidden av. De åtrår, de längtar att skåda in i den hemlighet som har gjort oss till, från rebeller till tillbedjare. De tycker det är fantastiskt. De skulle vilja förstå det, men de fattar inte. De vet hur helig Gud är och att det är omöjligt för synd att vara nära en helig Gud. Och så ser de att vi kommer nära Gud genom Jesu Kristi blod och försoning. De är glada, alltså. De är inte förbryllade på det sättet. Alltså, här får det inte gå till, utan de är: oj, vad fantastiskt. Bara en enda som kommer åstadkommer större glädje i änglavärlden än för 99 som inte behöver eller tycker sig behöva något rättfärd. Så änglarna är otroligt förtjusta över församlingens existens. De hyser både glädje och respekt och vördnad för församlingen, för Guds folk. Så, vem känner sina fel? Nej, det gör vi inte alltid. Men befria mig från det som jag inte vet om. Hindra mig också från öppet trots. Låt inte få makt över mig. Han kände sig själv, han speglat sig själv och ville att Gud skulle lägga allt till rätta. Och så avslutar han vers 15 med en bön om att både hans tankar och hans muns tal ska behaga Gud. Kommer inte med det på den, men ni har det i er bibel. Sista versen i psalm 19. Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till dig, min klippa, min hjälpare. Står annorlunda i gamla översättningen, eller folkbibeln, eller hur? Är någon som har den framför sig? Jag har den inte just nu.
Ja,
tycker det är ett väldigt fint sätt att förstå den hebreiska texten, för att han säger mina hemliga synder och allt det här. Låt både mina tankar och mina ord vara i överensstämmelse med ditt ord, med din goda vilja. Så, psalm 19 var det. Har påmint oss om två mäktiga sätt på vilka Gud har gjort sig känd för oss människor. Skapelsens uppenbarelse, ordets uppenbarelse. Och ingen kan hindra solen att gå upp och ner, eller hur? Ingen kan tysta den predikan. Ingen kan säga, nej, nu får du sluta predika. Samma höst brinner varje år. Samma vitsippsdunge blommar varje år. Det går inte att riva ner stjärnhimlen och säga, nu får ni vara tysta, nu får ni sluta predika. Ni kan sätta stopp på mig, Ove, kanske. Men vi vill hålla på för länge. Men du kan aldrig hindra den uppenbarelsen att sluta predika. Du kan inte rubba månens bana ur balans. Du kan inte få jorden att stanna på sin bana runt solen. Du skulle vilja det, jag skulle vilja det ibland, för man blir ett år äldre för varje varv. Ett år äldre för varje varv. Ingen kan stiga av. Vi måste följa med. Ingen kan förhindra de här växlingarna som finns i naturen. Den predikan går inte att stoppa. Så går heller inte evangeliet att stoppa. Det går inte. Man har försökt, man har bränt biblar på bål. Man har satt de kristna i fängelse. Man har också bränt dem på bål genom historien. Och idag finns mycket förföljelser ut över världen. Men dödsriket portar skall inte vara min församling övermäktig, har Jesus själv sagt. Kommer inte att kunna stoppas. Lika omöjligt att stoppa evangeliets framgång och förkunnelse som det är att stoppa himmel och jord. Och om det skulle gå att stoppa himmel och jord, säger Jesus, så skulle det ändå inte gå att stoppa mina ord. De ska aldrig förgås. Så det är den trygghet, tror jag, som psalm 19 vill ge oss. Har ni någon kommentar eller fråga på den här psalmen? På det jag har varit inne på, så vill jag gärna försöka svara. Eller någon litet vittnesbörd om hur den har berört dig, kanske. Inget särskilt så. Då ska vi introducera. Ja.
Det står i slutet av versen. Inget är dolt för det sitta.
Ja.
Och så har jag funderat på om det är så att han lite grann låter solen vara en bild på Guds ord. Att ingenting är dolt för Guds ord.
Jag tror det säkert ligger det, vet du, för att eftersom man har båda i samma psalm och de rimmar med varandra, de här, va? Solen ser allt, Guds ord täcker in allt, finns inga brister. Så det tror jag är en väldigt bra tolkning du kan lägga in där. Men ursäkta mig. Jag hörde inte riktigt. När han skrev det här. Ja, det går inte att veta. Nej. Medelålders. De är tyvärr inte daterade på det sättet. En del psalmer, när vi kommer imorgon eller ikväll till psalm 51, då vet vi. Det här var direkt efter hans nederlag, äktenskapsbrottet och det, va. Och det var ju ganska tidigt där i hans som kung. Men den här psalmen kanske ändå känns som att han har varit med om lite grann. Han har kommit till de här slutsatserna i livet att Guds ord är bäst att ta vara på. Så jag skulle som svar på din fråga gissa åtminstone att han var lite äldre för en yngre. Visst. Ja, är ni beredda på en liten ny start? Några minuter bara. Jag ska lägga på psalm 42 här. Nu kommer vi till en mycket annorlunda psalm. En gripande psalm. Den har fått överskriften här. Den bedrövades längtan efter Gud. Jag brukar kalla det också törsten efter Gud. Och den är berättigad. Det är inte, alltså vi ska inte fälla något negativt omdöme om ett sånt här tillstånd. Vad då? Hur kan han säga så? Har han inte en normal relation till Gud, den här mannen? Eller, nu är det inte David längre som ni ser, utan nu är det, ser det står ny översättning också, Koras ättlingar, Koras söner som har skrivit den här psalmen. De var med i Davids lovsångsteam. Förmodligen till och med släkt med de var ju leviter och släkt med överste prästen tillbaka kan man spåra. Aaron alltså. Men här, Tozer skriver i en av sina böcker att, om gudstjänsten, att orsaken till vårt stela och träaktiga religiösa liv är att vi saknar en helig längtan. Alltså liknöjdheten är en dödsfiende till all andlig utveckling. Så vi måste, den här psalmen kanske är till för att jag borde ju vara mer törstig än jag är. Och de enda tecknen på väckelse som han kunde se på den religiösa horisonten på sin tid, han dog 63. Det var människor som bar på en ökad hunger efter Gud själv. Så, med andra ord, där det finns längtan, det finns det hopp. Så för mig känns det hoppfullt att också ta fram den här psalmen och förstärka vår längtan. Du kanske tillhör dem som en längre tid det har varit torrt, det har varit öken och man kommer in i perioder, vad är Gud någonstans egentligen? Varför ska det kännas så här? Jag vill ju leva nära Herren, jag vill ju tro och följa honom. Ändå är det bara torrt och dammigt och det känns lite meningslöst att be. Och jag vet, en av mina studiekamrater gick till en professor och sa, nej, jag har andakt varje dag men jag får inte ut någonting, så. Får inte ut någonting av mina andakter. Och då svarade min professor, det viktigaste är inte vad du får ut utan vad Gud får ut. Och han får alltid ut någonting av när vi kommer nära honom. Det var också ett sätt att se på det. Att också för Guds skull, det han har behag till vår, att vi närmar oss honom, även om vi inte får någon emotionell, så att säga, feedback av det. Så, den här psalmen kanske ändå kan vara en tröst för oss. Han börjar med ett rop och han slutar med ett rop. Så som hjorten trängtar och längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig. O Gud. Han tilltalar Gud. Han har liksom inte kommit in i någon slags djup tvivel så att han inte längre tror på Gud. Utan han ropar till Gud. Han vänder sig till Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. Och han säger, när ska jag få träda fram inför Guds ansikte igen? Så här är en människa i djupt andlig betryck, men som har en intensiv längtan att få återuppleva Guds närhet. Och psalmen visar det legitima i att verkligen få uttrycka sin depression, sin andliga depression. Så det får du väl inte be, David? Så får man be. Du får säga precis som du känner. Gud tål det. Han vet ju redan om det egentligen. Så psalmförfattarna är Koras söner, tillhörde en levitisk familj. De hade ansvar för sången och musiken i templet. De var ju liksom anförtrodda en högst betydlig andlig tjänst. De som ledde lovsången, får de hålla på och säga att de inte har kontakt med Gud? Av någon anledning så hade de en längre tid varit avskurna, uppenbarligen avskurna från gudstjänstlivet. Men de hade en stark längtan att få komma tillbaka. Det var nästan outhärdligt att inte kunna komma till kyrkan, till templet. I vers 2 så står de, hjorten liknas då, man tar bilden av hjorten. Och där hade man sett, och om du har varit i Israel eller i andra ökenområden, södra Israel, bäckarna uttorkade en viss tid av året. Och man ser kanske ibland en hjort ivrigt hoppa omkring, hela tiden bara nervöst leta efter vatten. Men inte hittade, rastlöshet, ängslan. Och söker och söker och inte hittar denna livsviktiga, detta livsviktiga vatten som de måste ha för att leva. Och så ser Koras söner de där hjortarna, så det känner vi oss. Så där känner vi oss, Gud. Precis som hjorten längtar och trängtar, det antyder en mycket stark längtan, det här ordet trängta. Så känner vi det. I ett torrt land utan vatten. Jag vet inte om du har upplevt fysisk törst någon gång riktigt allvarligt. Så att verkligen tungan klibbar sig fast i gommen. Jag tror inte jag kan säga att jag har varit så törstig någon gång. Som man, när man verkligen lider av törst och kanske inte har fått dricka på en hel dag eller flera dagar. Det måste vara fruktansvärt. I ett sånt tillstånd, vet du vad man tänker på? Bara vatten. Ingenting annat. Man tänker bara på vatten. Man bara kan få vatten någonstans. Någonting att dricka. Och de som har varit illa ute har ju till och med druckit sitt eget urin. Och på allt sätt klämt ur vätska ur blad och insekter. Man gör vad som helst för att stilla den fruktansvärda törst. Så längtade man efter Gud. Kanske vi inte har kommit riktigt dit i den desperata längtan som Koras söner var. Men det är inte fel att få uttrycka det så. För det är honom som vi lever och rör oss är till. Ingen kan leva utan Gud egentligen. Lika lite som vi kan leva utan vatten. Och när människan försöker leva utan Gud, då förvägrar hon sin själ det vatten som ensamt kan släcka den djupaste törsten. Hon har sagt nej tack till det vattnet. Och det måste egentligen vara svårt att lida av den törsten som det innebär. Eftersom människan är skapad att dricka det vattnet, men inte tillåter sig göra det. Inga döda gudar kan tillfredsställa den törsten, utan han säger den levande guden. Min själ törstar efter den levande guden. Inte de här stumma gudarna som man måste bära eller spika fast på väggen. När jag var i Nepal så var det en missionär, jag kom ut i hennes by, så sa hon, jo du förstår, jag har fått ett så bra samtal med en kvinna här. För det här följande hände, inom hinduismen så finns det miljoner och miljoner gudar, va? Nästan varje hem har sin gud. Och hon hade satt sin gud där i fönsterbläcket så här. Och så hade guden ramlat ner på golvet och brutit armen. Oj, men då börjar hon tänka, jag måste lyfta upp och jag måste laga gudens arm. Han kan inte laga sin egen arm. Och honom har jag bett till i alla år. Nej, men det kan väl inte vara någon gud som inte ens kan ta hand om sin egen brutna arm. Varför skulle han kunna ta hand om mig? Och så gick hon till den här missionären. Du, känner du en gud som är större än de gudar som kan ramla ner och bryta armen? Och då fick hon tillfälle att tala om evangeliets gud. Högste skaparen, över alla andra så kallade gudar. Det är honom som vi lever och rör oss till. Han kan inte bryta armen. Han kan hjälpa oss i läkningsprocessen. Så inga döda gudar kan tillfredsställa. Jeremia 10 kan du läsa. Där han beskriver de här döda gudarna som fågelskrämmor på ett gurkfält. De kan inte gå, man får flytta dem dit man vill ha dem. Man får klä på dem, man får måla dem, man får göra allt. Man tillverkar dem med sina egna händer. Hur skulle de kunna hjälpa? Ja, Det är liksom frågeställning. Så nu är vi här och vi vill i de här samlingarna söka den levande guden. Det finns ingen annan gud som kan släcka vår törst. Och vi behöver inte fråga, som psalmisten, får bli sista versen före rasten här. Vi behöver inte fråga, när ska jag få komma och träda fram inför Guds ansikte? När? Åh, jag längtar. Vi är ju här. Tänk vilken förmån. Och man som pastor kommer ut på hemmen och pratar med de äldre. Och de säger, jag vet en tant som sa, men som innerlig stämma. Tänk vad lycklig jag var när jag kunde gå till tabernaklet. När jag kunde komma till gudstjänst. Åh, vad jag längtar efter att få komma dit igen. Men nu går det inte. Jag sa det till ungdomarna. Ni skulle bara veta att där ute på hemmet sitter människor som tillhör den här församlingen och som inget hellre i livet skulle vilja än att få vara med i en gudstjänst igen. De längtar efter levande Gud tillsammans med Guds folk. Ja, det ska vi fortsätta när vi ska få gå upp tillsammans, påminner han som, upp till tempelgudstjänsten igen. Vad roligt det var! Okej, okay. Vi fortsätter som sagt.